alla hockeyvänner där ute. Hockeypuls podcast är tillbaka och det är så kul att du lyssnar oavsett om det är första gången du rattar in den här podcasten eller om du har hängt med under det här året när 65 avsnitt producerats. I det här avsnittet, alltså det 65:e i ordningen, så får jag besök av Dalasnipern nummer 1 och Nashville Predators själv klara spjutspets Filip Forsberg. Vad kul att du är med.
Ja, ja men tack för att jag får vara med. Mm. Det ska bli spännande.
Ja, det ska det bli. Hemma i Leksand eller borta i staterna och kvar i Nordamerika? Var håller du hus just nu?
Just nu är jag kvar här i Nashville. Har varit här hela tiden egentligen. Och det har ju varit så pass ovisst att man inte har vetat någonting. Med facit i hand så hade man kunnat varit hemma bra länge. Men ja, vi valde att stanna kvar här och tjejen är ju från USA också. Så att det spelade väl givetvis in lite grann i beslutet också. Då. Så att det, ja, för som det blev så har vi varit kvar här och det har ju varit kanonbra så här långt i alla fall.
Mm. Ja, hur skulle du beskriva de här månaderna som har pågått efter att NHL pausade säsongen i mars för din egen del?
Det har varit tufft såklart. Första månaden framförallt var det lite speciellt. Det var väldigt ovisst och inte veta någonting. Men det enda man visste var att du fick ett nytt besked om 2 veckor i stort sett. Liksom. Och sen efter de 2 veckorna då kom ett nytt besked att det blir nytt besked igen. Så att det var egentligen den informationen man fick till att börja med. Och just att hålla sig, liksom, stå på standby egentligen och bara vara redo. Och ja, att det kan dra igång vilken sekund som helst i stort sett. Det var lite speciellt. Sen var det väl efter ett par veckor som man kände att det var ganska långt borta och då var det väl en lite mer annan syn på det mentalt i alla fall. Då kändes det väl mer som att det var lite av en försäsong, att man började ändra träningen lite efter försäsongstänket också. Så att ja, det har varit helt, en helt annan upplevelse mot vad man är van vid, men ja, det har funkat som jag sa, det har funkat över förväntan ändå, måste jag säga.
Men har du kunnat se det här som en liten semester eller har det varit all in på försäsongsträningen?
Så det är både också klart. Nu ja, det var ju liksom hela maj så visste man ju att det blir inget spel förrän framåt juni liksom, absolut som tidigast då. Så det är klart att det sen är semester, det blir ju liksom det, vi har väl våra 2-3 veckor semester per år som är direkt efter säsongen när den är slut i vanliga fall, och sen efter det är det ju rätt tillbaka in i sommarträningen, och de 3 veckorna, ja, de har ju inte haft, eller man ska säga så, utan det har väl kanske inte varit, som jag sa, första 2-3 veckorna var det väl liksom ingen, då var det väl mer bara att hålla igång, ja, lite mer säsongsträning. Det är inte så att man kör stenhård fys varje dag under säsongen heller liksom, så att just det höll jag väl i första 2-3 veckorna, sen som jag sa ändrade man väl lite koncept efter det, och framförallt nu på de sista månaderna här har det väl varit lite mer fullt ös.
Ja, hur har du lagt upp träningen egentligen? Har du tränat på egen hand, i grupp, med några lagkamrater, en PT, om du skulle sätta ord på dig själv?
Först jag fick en cykel och ett set hantlar då, som vår fystränare kom över med från hallen. Då. Så att det var väl egentligen första månaden var det väl egentligen det jag gjorde. Ja, massa olika övningar med hantlarna och sen cykelpass. Då. Så det var väl inget liksom jättespeciellt så. Sen sista tiden nu har jag varit ett gäng NFL-spelare här i stan som jag har lärt känna och som kör med en PT, deras ja, fystränare man ska säga, som jag har lärt känna också. Så jag hoppar på där. Det är en kille som har ett gym i sitt garage som är en liten corona-anpassad lösning. Då. Så att det funkar jäkligt bra. Så vi är väl 3-4 stycken åt gången som kör där och det har funkat kanonbra. Så det har jag kört nu i den sista månaden tror jag. Så det blir lite mer. Det är tufft när man bor i lägenhet. Det är inte det lättaste att få tag i skivstänger och sådana grejer, utan det har ju varit kanonbra att kunna åka dit och träna ordentligt.
Men är det Tennessee Titans du har kört med då, eller?
Nej, det är det som är lite. Det är faktiskt ingen spelare från Tennessee Titans, utan det är folk som bor här på deras liksom off-season så att säga. Aha, och som har sin hemmabas.
Men som spelar i NFL i andra klubbar.
Precis. Så det är ju. Ja, det är ju precis, vi har ju rätt många spelare som spelar i NHL som bor i Nashville sommartid också, som inte spelar i vårt lag så pass, utan Nashville är så pass attraktiv så många kommer ju hit. Några har gått skola upp här i stan liksom, spela collegefotboll i Nashville och ja, på så sätt har sina nära och kära kvar i många fall. Många har träffat fru eller tjej eller sådana saker här som locka dem tillbaka då, så att säga. Så att det är ju flera av de spelarna som är med och kör som har dem, ja, som har det som anledning att vara här också, så att säga.
När du och jag sitter och spelar in det här så vet vi ju inte till 100% om NHL kommer att återupptas. Vi vet att det är ligans ambition åtminstone, och det har ju kommunicerats att det är 24 lag som gör upp om Stanley Cup, och där ni i så fall kommer att möta Arizona. Om vi utgår ifrån det scenariot att ligan kommer att återupptas i slutet av juli och in i augusti, Filip, hur ser du på det egentligen?
Det är en jäkla speciell situation. Det är klart att alla vill spela, just liksom man vill ha en mästare, man vill få slut för säsongen. Men sen samtidigt så är det väldigt, det är mycket annat som står på spel. Det är inte bara sporten längre, utan det är liksom, det är folk som, ja, som det finns spelare som till och med inte kommer kunna spela tack vare att de har, ja, de är i riskgrupp med diabetes och astma och såna saker, och det är liksom, det blir ett större, ja, man får en större bild av sporten liksom. Det är det är inte liksom, man vill inte riskera liv för att få igenom säsongen heller då. Så att det är ju en väldigt, jag förstår att det är en svår balansgång för de som bestämmer, eller man ska säga, och i slutändan så är det klart att det kommer komma ner till oss spelare och rösta på det helt enkelt, och sen därefter får vi se om det kommer att slutföras då. Men det jag kan, ja, man är lyckligt lottad att man inte sitter i den båten som man bestämmer.
Nej, men och då är sporten känner du själv en oro då?
För min personliga hälsa så känner jag ingen oro, men jag kommer tillbaka och spela. Det gör jag inte. Men just det faktum att det är många som har barn. Jag är liksom, i den situationen jag är, har jag ju inga barn eller sådär. Och det är ingen i min närhet som är i riskgruppen just här i Nashville. Liksom tjejen, det är jag och tjejen bara som i det här fallet skulle kunna bli drabbade. Liksom. Och ingen av oss är ju i riskgruppen. Vilket man får utgå, ja, från är liksom så säkert som det kan vara då, så att säga. Men sen har vi spelare i vårt lag som har barn som är väldigt, ja, väldigt mer, har mycket mer att förlora på så sätt, och liksom, det är klart att det spelar in i det stora hela.
Mm. Kan du ställa dig bakom din landsman Anton Strålman, för han har ju gått ut offentligt och ställt sig frågande till att NHL ska återupptas just av de anledningar du nämnde, men också att han har ju ett personligt problem där han har bekymmer med lungorna. Är det just där du kommer ifrån lite grann också när du resonerar kring om man verkligen ska spela ishockey i dessa tider?
Jo, det är klart det blir så. Det är många som sitter i den här situationen som Stråle precis berättade där i den artikeln. Jag läste den också och såg att det är liksom, han är ju i liksom personligen i riskgruppen. Sen finns det ju många som har, som jag sa, som barn. Det finns flera i vårt lag som har uttryckt oro över familjer. Liksom just i den sammanhanget så betyder hockeyn så pass, ja, lite, om man får säga så, kontra liksom ens familj och ens nära och käras liv i det här fallet, som det faktiskt kan handla om. Sen har de ju givetvis planerat att allt ska ske på stängd ort med liksom neutrala platser för att få undvika all smittospridning, vilket NHL gör givetvis allt de kan för att få till det här på ett så möjligt och bra sätt, ja, som det bara går.
Men vad får du för känsla det, som när sagt, du pratar runt med lagkamrater och spelar i ligan då? Vad är den allmänna uppfattningen om att det ska spelas i ishockey? Är det att de flesta är positiva eller är det många som är negativa till det?
Jag skulle säga att det är väl lite, alltså jag skulle säga, det är ju saker, om vi bara tar personligen, så är jag ju positiv till saker men också negativ till saker. Det är, jag skulle säga att det är många, som jag sa, ja, 99% skulle jag säga vill spela. Men sen är det ju, det är liksom inte det kommer komma, ja, när röstningen väl eller vad det nu kommer att sluta på sker. Det är ju just inte viljan som kommer vara det liksom avgörande faktorn, utan det är ju just om det är möjligt att få det så säkert som möjligt. Och det är just där, ja, spelare är ju, vissa lutar mer åt inte spela och vissa lutar mer åt spela. Så att jag skulle säga att det är väl, det är ganska spridda skurar, men samtidigt så är alla medvetna om situationen, så att säga.
Nu kanske jag är dåligt påläst här, men den där omröstningen du pratar om, vad går den egentligen ut på? För tidigare i våras så fick vi ju veta det att det var två NHL-lag eller dess representanter som röstade nej för att NHL skulle spelas vidare den här säsongen. Det var ju Tampa Bay och Carolina, om jag inte missminner mig. Är detta en ny omröstning inför en ny liga uppstart senare i sommar, eller?
Som jag har förstått det så är ju själva den röstningen som har varit, och nu kan jag ha fel också, jag ska inte säga att jag är den mest pålästa, men som jag förstår det så var röstningen som var för själva formatet.
Just det.
Att just det här 24-lagsformatet så att säga då. Och i deras fall så ville väl de, i Tampa och Carolinas fall i det här fallet, de hade ju hellre sett ett 16-lag vanligt slutspel.
Just det.
I och med därför röstar de nej då. Vilket jag också köper. Det är liksom, det är samtidigt, det är vissa lag som får en fribiljett in.
Mm.
Och sen är det vissa lag som förmodligen, ja, det är svårt. Det är en tuff gräns att dra, för vi kollar i vår division. Då hade vi Minnesota och Winnipeg som var någon poäng bakom slutspelet. Ska man dra med 10 matcher kvar, ska man kutta av dem på samma sätt som man kanske kuttar av Montreal som var någon match ifrån och bli eliminerade? Det är ju en tuff linje att dra där.
Absolut.
Så att jag tror att de valde att göra det större just i det fallet. Det är klart att Montreal i det här fallet hade nog haft väldigt tufft att ta sig in i slutspelet den vanliga vägen så att säga. Men i Minnesota, Winnipegs fall så.
Men om det,
och den nya omröstningen.
Ja, precis. Om jag försöker avbryta det. Men den nya omröstningen, vad gäller den? Och är det alla spelare som har en röst med där?
Ja, det vet jag. Som sagt, det enda jag har fått min information, det är att det kommer komma en, ja, i slutskedet när det väl, om det nu går och får det, så ja, få till allting runt omkring då. Att man kan få ett par ställen man kan spela på, man kan se till att det är så säkert som möjligt, så rättvist sportsligt som möjligt med förutsättningar och så vidare. Då har jag förstått det som att spelarna kommer få rösta, ja, att varje spelare får en individuell röst kontra den här lagrösten som var för formatet då, så att säga.
Just det. Men om vi ponerar här att det blir spel, så du nämnde ju det att NHL har gjort en väldigt noggrann kontroll av vad som kommer att krävas med tester, och det kommer vara masker och handskar när det inte går att få till social distansering till exempel, och ni spelare kommer ju att genomgå flera undersökningar under träning eller efter träningar innan matcher och så vidare och så vidare, och även funktionärer och personer runt om rubbarna i NHL. Blir det spel, och i så fall inför tomma läktare som är aktuellt här då, hur tror du att det kommer kännas egentligen som spelare som har, ja, men både i Sverige och i Nordamerika och i VM som du har, och World Cup som du har spelat, alltid spelat inför stor publik? Nu kommer det vara tomt, det kommer vara tyst, det kommer vara mer kanske träningsmatchlikt, gissar jag.
Ja, nej, det är klart att det blir en speciell situation. Det är ju det är som du nämner, det här var väl 10 år sedan man spelade med noll publik liksom. Man bara spelade hemma i Leksand, då hade man ändå föräldrar liksom och 40-50 pers på läktaren liksom och sådana saker. Så det är väl något där man kommer hamna, kan jag gissa på, med media och funktionärer och sådana saker. Så att det är klart det blir speciellt att spela liksom i en stor arena som ekar tomt. Det är klart det kommer bli en väldigt speciell känsla. Sen i mitt fall så det är den bästa situationen. Det kommer ju givetvis inte att gå att få till fans. Så då är det liksom, det har ju aldrig varit ett alternativ heller. Utan den saken har jag personligen i alla fall. Sen som sagt, det kommer bli speciellt när det väl är där och du märker att det inte är något ljud eller någonting liksom. Det är klart det blir speciellt, men ja, det har man väl ställt sig in på lite mer i alla fall, att det förmodligen med största sannolikhet kommer bli så.
Oavsett vad så måste man väl ändå säga att den här NHL-säsongen, hur den slutar, det kommer vara en asterisk kring säsongen 1920.
Alltså det är klart det blir en lite speciell syn på det. Sen om man ska dra det helt krastigt, så är det ju kanske det tuffaste slutspelet någonsin att vinna också, på så sätt att alla lag startar från noll, alla lag har stort sett hela trupperna tillbaka med tanke på att många, ja, som är skador och sådana saker, alla är liksom utvilade, det finns inga ursäkter riktigt. Ja, det enda ursäkten är ju att ingen har spelat, men den har alla lag. Så att det är liksom, jag vet inte, ja, det är lite både och. Jag skulle säga att den är absolut värd lika mycket. Det skulle jag säga. Eftersom alla lag slåss om det på precis samma sätt. Det är inget lag som har liksom en annan chans just nu när vi väl drar igång.
Filip, är du redo för Hockeypuls faktaruta?
Jag tror det.
Smeknamn?
Forra är väl det svenska. Det är det alla mina polare kallar mig i alla fall. Sen här borta är det väl Phil. Det är inte så svårt. Det är ganska simpelt, men det funkar.
Jag har ju ett till. Jag vet inte om du gillar det eller inte, men Scoresburg har ju sett att fansen där borta kallar dig.
Ja, det är väl inget som man hör idag, men det händer. Det händer. Men det var roligt när det kom fram. Det var väl i början på min karriär som fansen hittar på det namnet. Och, ja, det kunde väl varit värre om vi säger så.
Absolut. Ålder?
25.
Fordon?
Ja, jag har två bilar här borta. En Maserati SUV. Jag köpte för 3 år sedan, tror jag.
Mm.
Och sen har jag en Jaguar XF som var min första bil som jag köpte, som är mer en sedan-aktig då.
Men det är inga dåliga bilar.
Nej, Maseraten, den är jag jättenöjd med, måste jag säga. Den varit bra. Den varit bra. Sen, som jag sa, Jaguaren låter nog lite värre än vad det är.
Okay.
Just namnet. Men den är ju, vad ska man säga, det är väl lite... Ja, den är jättebra också. Jag är kanonnöjd med den. Men det var första bilen när jag kom hit, spelade väl en säsong tror jag innan. Jag körde ju, Ekholm var den enda som hade bil första året. Så han fick ju köra mig och Kalle Järnkrok mest första säsongen då. Men andra säsongen då undrar jag mig själv den bilen då. Så att det funkar bra. Sen har jag Volvo hemma i Sverige.
Har han blivit lite av en farsa för er eller? Ekholm? Jag tänker att han är några år äldre än det är Järnkrok. Och man får väl slänga in Kevin Fiala där som halvsvensk också.
Ja, exakt. Och sen Arvid kom ju senare också. Ja, så att det har varit ett litet gäng. Men framförallt för mig så var det väl så. Jag kom hit 19 år och ja, precis flyttade hemifrån liksom, från Leksand. Så att det var ju lite skillnad. Och just att komma in och ha ekan framförallt. Och Patrik Hörnqvist var ju också här i början. Han fick ju bo hos han när jag kom över för första gången. Och så att han... Sen så lärde jag väl känna ekan. Det var lite närmare åldersskillnad där. Och sen... Vart ju Hörnqvist tradad efter min första säsong som jag spenderade mest i AHL. Då. Så att efter det var det ju Ekan som var det naturliga steget upp. Och han har ju framförallt första åren bodde vi i samma lägenhetsbyggnad och allt sånt där. Och ja, vi lagade väl mat ihop stort sett varje dag. Så att det är klart att det varit ett speciellt band. Och sen kom Kalle också in och hoppade på våran trio där då.
Det låter ändå som att det finns ett bilintresse där, men vid sidan av isen, vad sysselsätter sig Filip Forsberg med helst då?
Jag skulle inte säga att det finns något jätteintresse i bilar faktiskt, utan det...
Okej, det var bara min tolkning där kanske av att höra.
Ja, jag förstår det. Det låter bra. Det,
ja, exakt.
Det måste jag säga. Nej, men det vad gör jag? Jag spelar mycket tv-spel, ska man inte sticka under stol med.
Nej.
Sen... vad gör man mer, tänkte jag säga. Det är väl just under säsongen så har man inte så mycket mer tid. Jag umgås med tjejen och vi har börjat spela lite tennis faktiskt. Mm-hmm. Hon är duktig på tennis, så att det är någonting jag har att jobba på.
Ja, hon slår dig alltså?
Men annars är det väl... Nej, det, så långt ska vi inte gå. Men...
Okay.
Nej, men hon är jäkligt duktig. Hon spelar ju på college och sådär. Eller på high school innan college. Nu var ju det ett par år sedan för henne också. Då. Men vi har spelat ihop. Vi har några kompisar här i stan som också spelar tennis. Då. Så vi brukar spela ihop och blir bättre och bättre. Sen har jag en lång bit att gå.
Ja, just det. För lyssnare bara så att de kanske ska förstå. Det är artisten Aaron Alvey som du träffar, va? Och uttalar jag det där ens rätt?
Ja, jo, det gjorde du. Ja. Det stämmer bra.
Hur resonerar du där då? Du som är från Dalarna och är väldigt förknippad med Leksand. Nu valde du vara kvar i Nordamerika till exempel. Hur kommer de framtida somrarna se ut egentligen för er del? Och hur resonerar ni längre fram om man ska ta det perspektivet?
Nej, det är svårt att säga. Nu har jag varit här i Nashville i 6 år och... Om man får förmånen att vara kvar här tills karriären är över, då har man varit här nästan lika länge som hemma då. Men Leksand ligger ju varmt om hjärtat givetvis. Och tanken är väl att det ska bära av hemåt där en gång framöver. Förhoppningsvis om bra många år. Då. Men att det är där det ska rundas av. Jag hade ju en fantastisk uppväxt där med alla nära och kära. Så att det är någonting som jag verkligen kan rekommendera för mina framtida barn om det nu skulle bli så. Men det är väldigt långt kvar i tiden, men det är väl där min långsynta plan är i alla fall.
Mm. Du säger ändå att om du har förmånen att få spela för Nashville resten av din karriär, och det tycker jag är rätt spännande med ishockeyspelare kontra kanske fotbollsspelare som byter klubbar var och varannan säsong, att i alla fall i NHL så finns det en slags kultur där spelarna gärna vill stanna kvar och bygga sig ett namn i den organisation de är i just nu. Vad tänker du kring det och varför är det på det viset?
Just personligen så är det väl just att jag trivs så pass bra här. Jag har ingenstans i ligan som jag heller skulle vilja vara, även om jag fick välja att gå vart jag ville liksom. Utan det är, vi trivs fantastiskt bra här med staden. Vi har ett fantastiskt bra lag. Organisationen är kanonbra med allt runt omkring också. Och det är egentligen de tre sakerna som jag personligen strävar efter att ha i ett lag, om man ska säga. Och när man så pass, har det på ett så pass bra ställe som man samtidigt, som du säger, har varit på i ett tag. Och som jag sa, förhoppningsvis får man ju möjligheten att stanna kvar här. Och sen vet man ju aldrig. Saker kan förändras, det är lönetak och allt sånt där. Och hur den är, så är vi ju pusselbitar i det stora pusslet för liksom GMs och för ledningen i stort. Så att man är väl ganska hjälplös förutom det man gör på isen. Och förhoppningsvis kan man göra det tillräckligt bra så att man får vara kvar. Mm.
Ekonomifrågan i faktarutan. Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 kronor. Och jag tycker nästan att det blir lite fånigt att ställa den frågan till NHL-spelare där lönerna är offentliga. Så det är en ganska givet svar på den här frågan, eller hur?
Ja, det gör jag. Det stämmer.
Hur är det som ung spelare och människa att tjäna mycket pengar väldigt tidigt? Är det svårt?
Alltså jag tror att det beror väldigt mycket på hur du är som person. För mig så har det såklart, det är klart att det är. Alltså det är ju en förmån på så sätt. Sen så har jag väl alltid varit, nu kan man kanske inte riktigt säga att man ska sitta här och säga att man förtjänar de pengarna. Men om man kollar rent hockeymässigt, så hur hockeyvärlden är uppbyggd, så har man väl tekniskt sett förtjänat den lönen man sitter på. Sen om
man ska, marknaden som styr så att...
Jo, det är exakt. Så i kontramarknaden så har man väl tekniskt sett förtjänat det. Men det är klart att om man tittar i världsliga problem, så är det klart att det finns många människor som skulle tjäna mer än vad idrottsstjärnor gör. Mm. Men just som vi säger, om det är efter marknaden, så får man väl ändå anse att de allra flesta spelarna har ju gjort sig förtjänt av sin lön. Och just i mitt fall så tycker jag inte att det har förändrats. Det är klart att man unnar sig, som jag sa, vi pratade om bilarna. Det är klart att man kan unna sig en liten finare bil kontra vad man kanske hade gjort innan. Och sådana saker. Men i övrigt så det jag spenderar mest pengar på är ju på familjen, på det nära och kära. Mycket resor för familjen över hit. Det är ju där pengarna går. Och sen det är väl det bästa sättet som jag kan se att spendera pengar på. Just för att bjuda över familjen hit och få bjuda över sina kompisar. Och egentligen tacka dem lite för allt stöd man har fått under åren. Och det är givetvis, hade aldrig varit möjligt utan alla dem. Och just att ha den möjligheten att kunna bjuda tillbaka sig är någonting som jag verkligen, verkligen vill ta vara på. Mm.
Du tjänar ju 6 miljoner dollar per säsong. Det är ju inte bäst i laget. Ryan Johansson och Matt Duchene tjänar 8 miljoner. Och det måste man väl säga att er general manager David Poyle har gjort ett väldigt bra jobb med att hålla nere lönerna för toppspelarna. Snackas det i omklädningsrummet kring sådana här bitar? Och det har ju tidigare vittnat om att till exempel Tampa Bay, där finns det ett internt lönetak för att man vill satsa mot att ta Stanley Cup-titeln, och därför går inte de här bästa spelarna, Victor Hedman, Steven Stamkos, Kutcherov och så vidare, över en viss gräns. Finns det i Nashville på något vis?
Inget uttalat rent... det är inte så att vi har något, som du säger, det inte finns ingen liksom inofficiell lag. Nej. Inom laget så, men om du tittar, som du säger, på spelarna, så är det lite, jag tror att det är ganska tydligt i de flesta lag. Om man ska vara helt ärlig, de som har haft framgång, nu har vi varit nära i alla fall och liksom vi har varit där och nosat och haft bra säsonger, men om du tittar på spelare nu, Roman Josi signade ju precis sitt nya kontrakt som kickar in innan dess, har han tjänat 4 miljoner dollar. Och jag har varit ligans bästa back, en av de fem bästa backarna de fem senaste säsongerna i alla fall.
Ja, det kan man snacka underbetald.
Jo, precis. Och det är liksom, tittar man på en sån spelare, det är klart han signade sitt ganska länge sedan, och det är, alla situationer är olika med vad du erbjuds och så vidare. Men kollar man över spelare för spelare i vårt lag, så som jag sagt, det är ju väldigt, det kunde varit folk som haft högre löner. Och sen om det hade varit, man får ju betala lite i hela priset också. Nashville är ett fantastiskt ställe. Det är som Duchene till exempel. Jag skulle gissa på att han hade kunnat fått mycket mer betalt om han hade gått någon annanstans. Men då är ju frågan, är det värt att gå någon annanstans och kanske förlora 60 matcher per säsong och vara på ett ställe som inte alls är lika lockande rent statsmässigt? Eller tar man några, precis som du sa med Tampa Bay, det är ju en liknande situation som Nashville, ett bra ställe med bra lag och bra fans.
Mm.
Då är det klart att den där extra miljonen, 2 miljoner, det tror jag inte riktigt är värt det. Det är lite som jag ser det. Sen är det klart hur den är, så måste man ju liksom se till sitt eget bästa i viss del också, som jag sa, med familj och kunna, nu givetvis kan man, alla spelare som spelar NHL, försörja sin familj, men just marknadsvärdet också, det är klart man kan inte bara ignorera det helt och bara liksom, är det lugnt, jag spelar gratis. Nej. Det kommer ingen göra, precis som du inte kommer jobba gratis på liksom på det du gör. Så att det är ju en balansgång.
Mm.
Men jag tror att det är också just Nashvilles dragningskraft tror jag har varit en jättenyckel för vårt management och kunna utnyttja det lite grann också. Sen har de gjort ett väldigt bra jobb och fått ihop ett så pass bra lag under den här lönetagsserien som är väldigt tuff. Ja.
Du har ju ett kontrakt som går ut våren, eller sommaren 2022 ska jag säga. När börjar man prata om en framtida kontraktsförhandling? Alltså när kommer Claes Elefalk, din agent, in i bilden? När kontaktas ni av David Poile eller vice versa? Nu är det ju 2 år kvar. Är det långt i dessa sammanhang? Eller har ni redan nu en dialog om framtiden och vad du kommer göra efter att det här nuvarande kontraktet löper ut?
Nej, det har vi inte. Det är med 1 år kvar. Så jag tror att det är säsongstart när det sista år börjar gälla, så att säga. Så man kan säga att det är väl ungefär 8 månader innan kontraktet går ut. Då är man tekniskt sett, då får man skriva på ett nytt kontrakt då, som givetvis inte börjar gälla förrän det andra har gått ut.
Just det.
Men innan det, så diskussioner får man väl givetvis ha, kan jag tänka mig, under liksom tiden upp, säg under den sommaren till exempel.
Mm.
Men jag tror inte man kan signa ett kontrakt förrän, ja, antingen att det är liksom när officiella säsongen tar slut, vilket är sista juni, och att man kanske kan, när free agencyn öppnar, att det är då man kan börja signa ett sånt kontrakt då. Så att i så fall, i mitt fall, skulle det vara om 1 år. Säga att säsongen blir som normalt nästa år då. Men
rent hypotetiskt, ja, så kan ni ha en diskussion redan nu, för det finns ju ingen lagstiftning kring att diskutera avtal, gissar jag.
Ja, nej, det har jag faktiskt ingen aning om, men jag kan inte tänka mig att det ska vara någon.
Nej.
Ja, det kanske finns någonting, men det, som jag sagt, det är inget som har blivit upptaget i mitt fall i alla fall.
Din favoritplats?
Ja, det är Leksand, så är det.
Ja, du håller Leksand före, ja, Nashville i den här frågan.
Ja, det skulle jag säga. Det är ju givetvis, det beror ju på. Så det är klart att vi har det fantastiskt bra här, som jag sa. Och det är liksom, om man ska vara helt... man hade kunnat vara på sämre ställen, om vi säger så, här borta. Och liksom, det finns en anledning till att jag inte åkte hem nu första bästa plan som många andra svenskar gjorde.
Mm.
Och det säger väl ganska mycket om Nashville i sig också, att det är ett jättebra ställe och jag trivs fantastiskt bra. Men Leksand är alltid, det är hemma. Det
men du, Filip, vad är mardrömmen att spela i NHL? Vilket lag skulle du helst inte vilja representera?
Ja, alltså det är en tuff fråga. Det var ju också de tre saker som jag nämnde innan där. Man vill ha ett bra lag.
Mm.
Man vill ha ett bra ställe. Och nu kommer jag inte ens ihåg vad nummer 3 var. Men det,
ja, du sa fans, ja, till det, exempel.
Ja, precis. Och, bra, ja, och det blir ju liksom, det ingår i spelas istället. Men just fansen är ju viktigt, givetvis. Det är liksom, vi säger Florida är ju samma väder som Tampa till exempel. Men de har ju inga fans, stort sett. Det är ju väldigt tomt på läktarna. Så om man bara jämför Tampa och Florida, så är ju det helt skilda världar. I mitt tycke i alla fall.
Men typ Senators kanske är ett bra svar här då.
Ja, men alltså, det är klart att där är väl, men samtidigt går du tillbaka något år, så var ju de ett skott ifrån Stanley Cup-final liksom. Mm. Så att det finns ju, du kollar på Winnipeg, är ju inte världens roligaste ställe, men de har ju varit riktigt bra i många år.
Mm.
Så att det är ju liksom, ja, i slutändan då spelar du ändå för att vinna. Och det är klart att vissa ställen, så det är som LA nu, där går det ju tufft. De har ju varit fantastiskt duktiga, nu är de ju lite på utgång av sin prime då, så att säga. Men det är ju ett jättehärligt ställe att spela på. Men samtidigt så är det inte så roligt att förlora varenda match heller. Liksom. Så att det är ju en kombination.
Men på tal om att du nämnde Leksand som din favoritplats. Har du fått visa upp vackra Dalarna för din flickvän Erin?
Ja, hon var faktiskt där i somras. Så hon har koll.
Hon har koll. Vad tyckte hon då?
Ja, nej, men så att, hon är från en ganska liten stad här i USA också faktiskt. Så att det var inte allt för främmande, vilket är man är tacksam för såklart. Och hon trivdes jättebra, har jag lärt känna mina föräldrar över de sista, ja, sista året framförallt. Och träffade dem då första gången hemma i Leksand. Och sen har de ju träffats flera gånger här borta under säsongen. Just så de har lärt känna varandra bra och det är viktigt.
Men du går ju på många konserter och så. Jag tänker, hon är ju artist. Så har du stått nere på, jag vet inte om man ska säga dansgolvet. Jag vet inte vad det är för musik hon spelar ens. Men du kanske får förklara det.
Ja, nej, hon har ju just nu, hon var ju country då. Ja. Växte väl upp som de allra flesta och flyttade hit till Nashville när hon var 19 och för att köra countryvägen då. Men sen så, nu på sista åren så har hon bytt ut country mot lite mer mot pop då. Så just nu är hon väl, kan man säga att det är en transaktionsperiod. Hon håller på att byta lite.
Okej, hon byter genre och stil alltså just nu.
Ja, precis. Så just nu har det faktiskt inte varit, jag tror hon har spelat ett par konserter sen vi började träffas då. Men som jag sa, under mesta tiden så har det varit skriva nya låtar och helt enkelt göra sig redo för att byta lite mer. Hon har släppt ett par, jag tror hon släppte en låt som var ett par månader tillbaka, sen har hon ska till studion här i eftermiddag faktiskt. Okay. Och förhoppningsvis spela in någonting mer då. Så att, det är rätt intressant faktiskt, man får en helt annan inblick i en karriär som man hade noll koll på innan.
Men det måste vara spännande att ha en partner som sysslar med en sån sak.
Ja, det är riktigt skoj faktiskt. Och sen, ja, man får ju se lite det som händer bakom kulisserna liksom. Det hon åker, som jag sa, åker och skriver lite låtar och spelar in, och sen får man se, någon får någon demo liksom och sitter och väntar på den, och sen ska den göras till en riktig låt. Och det är rätt intressant faktiskt.
Har hon plockat med dig i någon av låtarna då?
Nej, det har inte så mycket att komma med. Jag kan spela lite piano som jag lärt mig nu under karantänstiden här, så att det, om, ja, säg att jag får fem år till på mig kanske.
Men sångrösten då?
Spela pianosolo. Nej, den är under all kritik.
Okej. Men det är faktiskt så att alla mina gäster brukar få avsluta med låt, så att skulle väl vara passande att en av hennes låtar får avsluta ditt avsnitt. Nu är vi inte riktigt där än, men...
Ja, men det är inte alls omöjligt. Det var en bra idé. Mm.
En okänd talang.
Ja, det länge var. Nu är ju pianot, nu har jag ju sagt det tre gånger tror jag i det här avsnittet, så att det var väl inte så okänt fram till det då. Men nu ska jag inte säga att det är en talang heller, som man kan spela Blinka lilla stjärna och...
Kan man säga att man har en okänd snigel talang när du kommer till att spela piano, och man kan Blinka lilla stjärna? Jag skulle säga att det är låg ribba för talang.
Ja, men då ska man säga att det har varit ganska... Det ska jag säga att det är väldigt väldigt bra med tanke på min musikaliska bakgrund. Så att det...
Okay.
Det tror jag finns många musiklärare som kan intyga det, om du vill göra din research i lite extra och sådär. Nej, men så att annars så... Ja, kan det annars vara då? Jag vet, du hörde, jag hade ju inte sådana jättemycket hobbies heller. Så att det,
nej, precis. Vi får det nog köpa det. För hela
vi får nog köpa alltså. Det. Ja, i stort sett i alla fall. Så.
Ja. Då kör vi det. Pianospelandet. Och jag hoppas att vi någon gång att mina lyssnare ska få höra dig spela någon låt eller några trycka på de där tangenterna.
Ja, men det kan vi lova. Det blir, om du kör den här podden, det var det 60-50 avsnitt, om du kör 165 kanske, så vi...
Oj!
Kanske vi kan göra något sånt då.
Har vi ett avsnitt. Löfte från Filip Forsberg här alltså? Om jag når 165, då blir det en privat spelning.
Du får säga 265 kanske.
Nej, jag kommer att komma ihåg 165 nu, vet du.
Ja, vi får se. Det blir 10 avsnitt i veckan nu.
Ja, precis. Jag kommer att mata resten av sommaren, så i augusti är jag framme vid 165 redan. Då var du på toppen av din karriär.
Förhoppningsvis så har jag inte varit där än. Det är ju det räknar jag med, tänkte säga. Det är i alla fall planen, att vi har mycket kvar att ge. Men så här långt så är det väl, ja, ska man säga, Stanley Cup-finalen. Då var det väl, eller VM-guldet skulle jag väl säga. Det var nog, det var ju inom ett års, ja, det året var väl egentligen min bästa skulle jag säga.
Och då pratar de om finalen 17 mot Pittsburgh Penguins och VM-guldet 18 med Tre Kronor.
Ja, precis.
Just finalserien där, hur mycket grämer du dig över att ni inte kunde vinna över Penguins just i den matchserien?
Ja, jag vet inte. Det är klart att det är fortfarande det är överlägset tyngsta man har varit med om. Utan någon som helst tvekan. Och då har jag förlorat alla finaler som går. I stort sett i hela... Alla juniorlandslag och sådär då. Så att, men det är, ja, det är klart man inte skulle tacka nej till en chans till. Absolut inte. Det är klart det är tufft. Det är svårt att, ja, jag har aldrig sett matchen, om vi säger så. Jag har inte direkt tänkt att kolla igen. Så.
Okay.
Det är klart man grämer sig.
Det är ett öppet sår kan man säga.
Ja, och det tror jag det är för många spelare, för alla spelare som inte har, som har varit nära och inte fått chansen. Jag tror att det är någonting som man helt enkelt får lära sig att leva med, så att säga. Och för mig så har jag förhoppningsvis många år på mig i alla fall och skaffa en chans till, och vårt lag har ju absolut möjlighet att göra det. Sen har man spelat med spelare som det året när vi förlorade, då var ju Mike Fisher på väg ut för liksom, han spelade sin nästis, han slutade ju och kom tillbaka säsongen efter, men han var ju på slutet av sin karriär. Det är sånt som pekar in, visste man inte hur många chanser till han skulle få. Vi hade Vernon Fiddler som kom in på slutet, Cody McLeod, vi hade många veteraner i laget som man visste att det här är nog sista chansen för dem. Och sitta där som, jag tror jag var 23-24 där då, och känna att man nästan har svikit dem, att de liksom inte får vinna. Det gjorde ont. Och det är någonting som jag tror att alla, nu vet jag liksom, jag känner inte så många som har varit i final och liksom personligen och inte fått chansen igen och liksom förlorat och inte haft möjligheten att vinna, så att säga. Men du ser ju, det är fantastiska spelare som aldrig får uppleva och vinna Stanley Cup.
Du har ju gjort över 30 baljor två säsonger. 33 och 31 har du registrerats för, och det var ju säsongerna 15-16 och 16-17. Tror du att du har 40 mål i dig om du får vara hel en säsong? För nu har det ju varit två rätt skadedrabbade säsonger, de här två innan den här.
Ja, jag missade 6 matcher i början på den här också, så att det är klart att det är saker som spelar in. Sen så kan man inte skylla på det, som man skulle kunna göra. 30 mål ska man kunna göra även om man missar 6 matcher, det tycker jag i alla fall då. I alla fall i mitt tycke. Och 40 mål, absolut, det tror jag absolut är möjligt. Sen är det är klart att det är jäkligt tufft. Tittar du på dem, det är inte många spelare som gör 40 mål, och framförallt 50, det är ju ett par, det är väl Ovechkin som lyckas göra 50 på något sätt varje år liksom. Men 40 mål, absolut, det tror jag absolut är möjligt. Och man ska väl inte säga att man har, det är svårt att sätta målsättningar just för mål. Det går så pass mycket i stim, men det är klart att har man varit och nosat på 30 och gjorde väl nästan 30 med 15 matcher som jag missade ett år där, och det är klart att då finns möjligheterna, och det tror jag.
Jag är ju lite nyfiken på det där coachbytet också. Peter Laviolette, som du hade som coach under alla dina första år i NHL, fick ju sparken här i januari. John Hines kom in, den tidigare New Jersey Devils-tränaren, som inte har alls samma renommé som Laviolette, som har vunnit Stanley Cup med Carolina bland annat. Hur upplevde du egentligen den förändringen?
Det var första gången som jag och i stort sett hela vårt lag gick igenom ett coachbyte mitt i säsongen. Det var som du sa, Lavi har ju varit här hela vägen. Vi bytte första säsongen när jag var i AHL mest, då var ju Barry Trotz coach, och sen så min första hela säsong, då var det ju Lavi och Kevin McCarty, Kato, som var bakom bänken. Sen har vi bytt lite assisterande tränare och sådär, men allt det har ju varit under sommaren liksom, inte under säsong. Så att det är klart, det vart en speciell känsla. Just i det här fallet så kändes det som att, som du sa, det var en nedåtgående trend. Och i mitt tycke så är det alltid spelarnas, coachen har betydelse, men det är spelarna som gör jobbet, så att säga. Det är liksom, man ska aldrig, det är klart att coachen är lättare att sparka en spelare eller en tränare, eller två i det här fallet, än alla spelare liksom. Så att det kommer ju alltid, tyvärr så kommer tränaren alltid att få gå först i lag som inte lever upp till förväntningar. Men det var ju mer liksom en liten, inte skam, men det är klart att man är besviken på sig själv, och vi som lag blir besvikna på att vi inte kunde spela bättre. Som jag sa, han har varit en fantastisk tränare och en jättebra person ända sedan dag ett, och har ju egentligen nu varit med och utvecklat mig till den spelare som jag är idag. Samtidigt så blir den här situationen att alla i laget känner att, som jag sa, det blir besvikelsen måste liksom ändras till motivation och liksom lite tändvätska. Okej, nu är det upp till oss liksom. Nu lär vi vända det här. Och sen kommer ny tränare in, och det finns lite taktiska detaljer som jag tycker gjorde att vi varit bättre, som vi ändrade ganska snabbt. Och det är ju, kan vara lättare att se från utsidan ibland, att du, som han har sett att titta på matcher på TV. Och
berätta lite där, Filip, vad förändrade ni egentligen? Vad var det Heinz implementerade?
Ja, framförallt var det väl defensivt som vi ändrade lite grejer. Vi gick in på mer ett zonförsvar istället för det man-man-spel som vi hade kört ganska länge. Och det var lite mer struktur i det defensiva, vilket sen genom att ha den strukturen ledde till att vi varit mer samlade offensivt istället för att vi hade en vänsterforward som täckte högerbacken som gick ner på mål. Så, och hade vi våran högerback uppe på vänsterforward, ja, så hade vi alla spelare lite mer positionerat. Och man-man är ju ett väldigt effektivt försvarsspel så länge alla gör sitt jobb. Så sekunder någon någon blir dragen, jag tappar sin gubbe, då är det ju tufft. Då är det svårt
att vara ett väloljat maskineri för att det ska funka.
Jo, precis, precis. Och det som jag sa, vi har spelat det här i 5 år, så att vi var ju, jag skulle säga att de första 3 åren, då var det ju nästan till felfritt. Sen så har ju NHL ändrat så pass mycket, så nu ser du ju backar. Du ser backar som John Roman, som Josi, som John Klingberg, Karlsson, Erik Karlsson givetvis den som egentligen startade hela den här trenden. Men de är ju överallt. Du ser ju liksom ingen back. Det är inte så att man går back på blå lika mycket som man gjorde förr i tiden, utan nu är det ju backen åker ner i hörnet, forward byter, det är så mycket platsbyten i anfallszon. Så att man-man-spelet är så pass, du blir som jag sa, ena sekunden är jag vänster forward, nästa sekund är jag höger back. Och sen bryter vi och då är jag liksom bakom egen kasse och jag ska vara den som är längst fram. Så att jag tror att just i det fallet så tror jag att det varit lite mer struktur för alla. Och det var en omställning såklart, för det känns som att du istället för att ha liksom haft din gubbe och haft stenkoll på allting, så känns det som att du är lite mer bara där. Du är liksom zonspelet, då har du din zon hela tiden. Du lämnar över ansvaret när han kommer ur din zon. Och till en början så kändes det nästan som att man inte gjorde någonting i det här fallet. Man liksom bara, du tar han liksom. Men när laget väl, vi tränade väldigt mycket på det också, givetvis när Heinze kom in och tog över. Och det tror jag var någonting som definitivt gjorde att vi var på en uppåtgående trend när det här breaket kickade in då.
Sista frågan om tränarbytet. Tror du att Heinze är rätt man för att ta till den där Stanley Cup-segern?
Absolut, det tror jag. Sen som jag sa så tror jag att coachen är viktig, men jag tror att det är spelarna inom laget som driver bussen så att säga.
Måste också fråga om det största du har vunnit, eller vunnit på svensk mark kanske man inte ska säga, för det var ju ett avancemang upp till elitserien /SHL. Jag minns inte exakt när det namnbytet blev av, om det var 12 eller 13 eller vad det nu var. Men i alla fall, det var ju när Leksands IF fick upp till finrummet med dig i en framskjuten roll säsongen 12-13. Vad minns du av det året? För det är ju en speciell säsong på många sätt. Det är en ekonomisk rekonstruktion. Tommy Salo, sportchef. Andreas Äpplet, Appelgren, huvudtränare. Du som var i det där laget, utlånad visserligen från Washington Capitals. När du blickar tillbaka, vad sticker ut i dina minnen då?
Det är nog gruppen skulle jag säga. Det som du sa, det var ju turbulent. Men det är det väl alltid när man spelar i Leksand. Och det är väl ingenting som är något nytt så. Men just då var det ju ekonomiska frågan. Vi hade väl egentligen, som sagt, det var aldrig så pass illa att det kom ner. Det vi fick den information, det ska liksom föreningen ha cred för. Det man läste i tidningen, det visste vi redan om. Det var aldrig någon liksom, oj nu är det oro, nu får vi ingen... Liksom nu, oj, nu kommer vi knappt till träningen liksom, för att vi inte vet om vi har något lag eller inte. Liksom. Utan det var alltid klart och tydligt. Jag tror det var Anders Stoverskog som var vd på den tiden. Och det var tydligt alltid. Det gick rätt ner från hela vägen ner i laget, vilket personligen gjorde att det aldrig fanns någon oro.
Nej.
Man läser nu om Karlskrona. Jag har en av mina bästa polare, Mackan Hellgren, målvakt i Karlskrona. Och de vet ju ingenting som det är just nu med Karlskrona och allt som...
Nej.
Som hände där, det är en väldigt speciell situation, men det kände vi aldrig av. Och sen hur illa det var, det var nog ganska illa skulle jag gissa på.
Mm.
Men det var inget som vi i spelartruppen kände av. Och det tror jag gjorde att vi kunde spela det spelet. Det påverkade aldrig vår prestation, det som pågick runt omkring. Och sen hade vi ett fantastiskt lag. Det var ju ett helt otroligt lag. Vi hade, första kedjan var ju med Johan Ryno som kom från... Ja, som förmodligen borde ha spelat i SHL då. Han var i första center, så hade vi Jensa Bergenström som är liksom den största Leksands hjärtat du kan tänka dig, som garanterat hade kunnat spela i SHL mycket tidigare än vad han fick göra, men valde att stanna i Leksand. Sen i andra kedjan, då var det ju Michael Raffel som gick rätt in i NHL säsongen efter, och jag och Per Edblom som också var en fantastiskt duktig spelare liksom. Och sen hade vi Jakob Delaros som var, han var ju ett år yngre än vad jag var, han var väl 17 då tror jag, och Fredrik Hennemark som är liksom landslagscenter och NHL-spelare nu också. Så att vi hade ett fantastiskt lag på pappret. Det var Jakob Blomqvist som spelade i NHL, det var Pelle Prestberg som var på sin sista säsong, det var liksom Gabbe Karlsson som också, det var många spelare. Vi hade den här, ja, vi hade spelare för varje position. Vi hade liksom som sagt med Tobbe Forsberg, Jon Knuts och Gabbe Karlsson, det var vår fjärde kedja.
Och nu har du inte liksom nämnt någon av backarna, Mattias Timander.
Men det var det jag skulle säga nu, ja, du hör ju liksom. Ja. Och sen fick vi in, vi hade Hansen som var fantastisk i mål, och sen fick vi in Alsenfelt. Det var ju liksom, ja, det var till kronan på verket, för han var ju helt fantastisk i kvalserien. Och som du sa, med och spela med Timander framförallt, det var ju, ja, det var stort. Det var en riktig profil, en sån kille som man alltid kommer jag komma ihåg, att liksom, speciellt han och Pelle Pesper just i det stadiet som en annan var i liksom, och precis att komma upp från 18 år gammal med stora drömmar och få lära av en sån som Pelle, framförallt just forward och målskytt. Och liksom, nu var inte han på toppen av sin karriär när han var i Leksand givetvis, men all den kunskap som han besatte var väldigt intressant att få ta del av. Och än idag så pratar vi mycket, och jag skatar lite med han under sommaren och skottträning och sådär. Och som du sa med Hersley, vi hade Johan Svedby, vi hade bröderna Bibbers. Det var många karaktärer i laget, och det var en riktigt fantastisk säsong egentligen från start till mål. Men trots allt som pågick. Så.
Ja, men jag fastnade ändå lite vid Timander. Jag vet att du har utnämnt honom till en av backarna i din drömfemma all time high. Och trots att han var i Leksand under väldigt kort tid, så måste man ändå säga att han skrev in sig i historieböckerna som en slags modern profil och blev ju en publikfavorit också. Just Timander, vad var det som var speciellt med honom?
Just det här lugnet. Jag tror jag spelade med han i två säsonger. Han har varit inte arg en enda gång. Det är så här, det är liksom det spelare som tände till. Jag har ju ett humör liksom som kommer fram lite då och då. Men en sån spelare, det var liksom, det spelar ingen roll. Som du sa, han var ju på slutet av sin karriär, spelade bara 2 år i Leksand, men alla pratade om Timander. Det var en fantastisk människa att ha i laget. Han var fortfarande spelare på sån extremt hög nivå på isen. Och det var liksom, det såg ut som han var ju knappt. Det enda sättet man såg att han var trött var att han var lite rörd om kinderna på matcherna liksom. Men det var imponerande. Och det är just att se en sån kille, han var ju liksom, han droppade av barnen på dagis vid 6 och sen var han på hallen fram till det träningen var klar liksom. Han var på hallen halva dagen för att han behövde det just då, för han var lite äldre liksom. Och men det var en riktigt speciell människa.
Jag vet inte om det här stämmer eller inte, men jag har fått höra att året innan när ni var i kvalserien 2012 och mötte Timrå på bortaplan och de säkrade kontraktet i elitserien, så ska Äpplet ha sagt att nästa år, då är det vi som firar och det är vi som jublar över att vi är i högsta ligan. Sen skedde ju det ett år senare, då var ni ju i finrummet. Stämmer att Äpplet hade den typen av brandtal till er spelare då?
Ja, det stämmer. Det var han och Tommy Salo. Tommy Salo var ju assisterande tränare då, om jag inte minns helt fel. Han hoppade in och tog över. Vi sparkade väl Niklas och Christer. Precis. Niklas Eriksson och Christer Olsson i början på säsongen. Och då var det ju Äpplet och Tommy då, som körde. Och de två, efter, precis som du säger, det var ju Timrå där som vår låga släktes den säsongen om avancemang. Och fick egentligen tillbaks, jag skulle säga 95% av laget kom ju tillbaka säsongen efter. Och resten är historia. Men precis som du sa, det var egentligen där det började. Och sen kan man säga att det är där det slutade lite. För vi vann Timrå borta i sista, fjärde sista matchen tror jag. Och satte oss i 9 poängs försprång med 3 matcher kvar. Så att man kan säga att det var där det cirkeln slöts på att säga. Sen behövde vi givetvis vinna och gjorde det hemma mot Rögle på lördag eftermiddag. Trots att Tegera, det är rysningar så fort man tänker på.
Ja, vad minns du av Äpplet och Salos tal där då?
Det var just egentligen framförallt de orden man minns ju själv. Det var ju liksom, min dröm var ju att spela upp Leksand. Det är liksom, vuxit upp och spela i alla ungdomslag hela vägen upp till A-laget. Det är klart att man får få spela i en kvalserie, det var ju fantastiskt. Just då var jag ju, var 17, så det var väl liksom, absolut inte den spelare som drev det laget på samma sätt som jag kanske var med och gjorde året efter. Och just då var det ju en enorm besvikelse. Det är ju liksom, men det var en jäkla tändvätska, och sen framförallt att vi fick behålla hela laget. Det var ju ett, i mitt tycke, det laget vi hade då hade ju tagit sig till slutspel om vi hade spelat i SHL, det tror jag.
Tror du att ni hade varit
så starka när vi gick upp? Jag tror vi hade kanske inte vunnit SM-guld, men jag tror absolut att vi hade haft chans att gå till slutspel det året. Ja. Det tror jag.
Att du
sen var det en fantastisk säsong med Ekholm och Silverberg och alla de här i Brynäs, och precis. Skellefteå hade ju ett otroligt lag, så där hade vi inte liksom, vi hade inte kunnat varit med och nosat om någon guldmedalj, tror jag, men i slutspel tror jag vi hade kunnat absolut slagit som.
Nu undrar jag om jag måste rätta dig, för Silverbergs säsongen, det var väl 11-12 va? Året innan?
Ja, det kan nog stämma.
Jag tror det, bara för att lyssnarna ska ha rätt på säsongen här. Ja, men att du stannade i Sverige det året. Du blev draftad väldigt högt av Washington 2012 som 11:e val totalt sett. Och det är ju vanligt att de tidigare draftvalen ändå tar ett år i Nordamerika direkt efter att de har tingats. Men du valde Leksand ett år till. Kan du motivera varför?
Som jag sa, alltså, som jag precis sa till dig om Timrå-matchen, det var ju liksom, jag var inte en ledande spelare. Jag hade stunder när jag var riktigt bra, men det var liksom, jag var absolut ingen ledande spelare dag ut och dag in i Allsvenskan. Så då satt jag i en situation, ska jag åka till NHL och liksom över en sommar bli en spelare som spelar ordinarie NHL efter att ha varit liksom tredje femma i Allsvenskan. Det är ju just där, så liksom det var ett enormt steg.
Ja.
Och det är klart att jag hade kunnat åka över och liksom slåts för det och försökt liksom, förmodligen spela till AHL. Men jag tror AHL hade blivit ett enormt steg det också, just då. Och det var jag ganska tydlig med i mina draftintervjuer också. Liksom, att jag sa till dem, för det är ju en fråga som man ofta får i de här intervjuerna. Liksom, när jag tror att jag kan vara redo liksom, att spela NHL. Då sa jag att jag skulle nog behöva ett år till i Sverige. Och sen om det skadade mina draft aktier eller inte, det vet jag inte, det kan jag inte svara på. Men just i det fallet så kände jag det liksom, personligen så ville jag inte åka över, jag var inte redo som jag kände personligen, och det var ett stort steg, framförallt jag bodde hemma liksom i Leksand och hade inte ens närheten att börja plugga för några körkort eller något sånt. Så att
men ändå ett moget liksom beslut som 17-åring, för jag kan tänka mig att många förblindas av just att det är ett NHL-lag som har draften och att man kanske vill flytta över till USA eller Kanada och leva den där drömmen som man har närt under så många år.
Jo, det är klart att det är klart att det lockade lite grann. Samtidigt så som jag sa, alltså just då så det var väl som du säger, det var väl rätt bra tänkt. Rätt bra tänkt för att vara 17.
Gick ganska bra ändå.
Men jo, precis. Nej, men så att med facit i hand så var det ju helt rätt beslut. Sen har man ingen aning vad som hade hänt om jag hade stuckit över. Det hade kanske gått bättre, men det hade kunnat gått ännu bra mycket sämre också. Så att med facit i hand så är jag ändå nöjd med det.
Hur chockad blev du april 2013 när du fick höra att jag är tradad till Nashville i utbyte mot Martin Erat och Michael Letta som Nashville då skickade till Washington?
Det var ju en rätt rolig historia faktiskt. Det var en av mina kompisar när jag växte upp, vi gick samma klass i gymnasiet, som tror att det här var precis, det var ju lockout, så att allt var ju förskjutet. I vanliga fall är väl deadline i mars någon gång, men nu tror jag deadline var efter, i början på april där någonstans. Så det var efter 1 april. Så att han hade skickat ett Snapchat till mig och skrivit haha, typ april, du är tradad till Nashville. Och det var så här, skitkul liksom. Så gick det några, jag vet inte, det måste ha varit bara ett par dagar där, för jag kan inte tänka mig att deadline skulle ha varit så mycket senare än i april där. Men det kan du faktachecka säkert.
Ja, men jag tror det var 8 april du blev draftad, eller vad säger jag, blev tradad.
Ja, och det låter rimligt en vecka senare där. Så att då satt vi, ironiskt nog var jag faktiskt med han och ett gäng andra kompisar då. Och fick jag ett sms av Jakob Delaros när han skrev att du har blivit tradad. Jag bara, nej, det är... Aha, liksom. Eller han skrev att det fanns rykten, att han hörde rykten om att jag skulle bli tradad. För han satt väl och följde deadline. Det var ju rätt sent, var det 11:30 en sån svensk tid kvällen. Och så jag bara, hör av dig om det är något riktigt. Liksom. Och sen Så gick det kanske en kvart efter det, och då fick jag ett mess i bara stora bokstäver: du är traded. Alltså. Och jag bara, åh. Och sen efter det så var jag i telefon i bara 2-3 timmar, tror jag. Med agenten och Nashville och så vidare och så vidare. Så att det, ja. Nej, det var en...
Bra story, men den där polaren, ja. Har du hört av dig till honom för att få lite aktierekar och kanske lite framtidsplaner där?
Ja, vi är ju bra kompisar fortfarande, men så det kan
kanske kunna se in i framtiden i alla fall, och han kanske har spåkula, jag vet inte.
Ja, jag vet inte heller, men just på den tiden så var ju Nashville inte det mest, vad ska man säga, högaktade laget i NHL, speciellt i svenska människors ögon heller. Det var liksom Patrik Hörnqvist som precis hade etablerat sig som en NHL-stjärna liksom, i stort sett i Nashville. Och annars fanns det ju inte mycket rent historiskt. Och Peter var ju där en snabbis liksom, men just då så var det, Nashville var väl, och jag visste ju, man visste ingenting om den här stan. Det var ju liksom, när man växte upp så var det Detroit och Colorado och ja, Mats Edin, Daniel Alfredsson liksom, det var de spelarna.
Kan du sitta och dagdrömma idag att spela i samma line som Niklas Bäckström och Alexander Ovechkin? Det hade ändå varit något.
Ja, det är väl klart det hade, men ja, det är lätt att säga liksom, det är svårt att säga, för hade man kommit dit, ja, de hade ju liksom, just jag vet inte om Semin var kvar fortfarande, men de hade ju Ovechkin som nummer ett right skytt liksom i powerplay. Så den platsen var ju ohotad, givetvis.
Min sagt.
Så just där är man, redan där är man ju nummer två som bäst, liksom, efter honom som right-skytt. Och sen kom just i Nashville, det var ju liksom inga jättespel. Vi hade många duktiga spelare, men det var inga elit top forward, så att säga. Det var ju som jag sa, Patrik Hörnqvist, Mike Fisher, David Legwand. Det var ju liksom riktigt bra NHL-spelare, men det var ju inte Ovechkin, om vi säger så.
Inte elit.
Så att just där så fanns det väl en liten möjlighet som jag såg det att slå sig. Och det var lite det de tradade mig. Alltså, det var väl det de ville ha mig för också. Liksom, att kunna bli den spelaren som fyllde den luckan lite grann. Och
med facit i hand så måste det väl vara en av de bästa traderna i NHLs historia.
Ja, de säger det.
Jag menar, Erat hade väl en säsong där med Washington. Och jag tror det var två mål han gjorde. Eller om det till och med var ett mål den säsongen. Och sen var han borta från NHL. Och Letta gjorde väl inget avtryck alls.
Han var ju en fysisk spelare. Spelade väl lite i fjärde kedjan där. Men ja, det är klart att det vart väl lite bättre för Nashville, om vi får säga så.
Din största motgång?
Ja, nej, det är ju Stanley Cup-finalen. Utan någon som helst tvekan.
Helt klart.
Som jag sa, jag förlorade JVM, två JVM-finaler, två U18-VM-finaler. Men ja, Stanley Cup är ju utan någon som helst tvekan.
Men ställ dem mot den. Jag förstår ju att Stanley Cup-förlusten är högst upp. Men just två raka silver med juniorkrona, dessutom som kapten för de där lagen. Och ett av dem var ju dessutom i Malmö på hemmaplan, det sista du spelade.
Ja, den var tung.
Ja, jag förstår att det måste ha smärta, dessutom att det var mot Finland också.
Jo, det är klart. Alltså, USA, när vi mötte USA i Ryssland, då var de bättre. Det var de, det måste jag säga. De hade ett riktigt bra lag med John Gibson i mål som var fantastiskt duktig. Och jag tror min lagkompis nu, Rocco Grimaldi, gjorde väl ett par kassar i finalen också, tror jag. Så, så det tar vi inte upp för ofta här borta. Men de hade ett bra lag. Den finalen, då tyckte jag att de var bättre. Men mot Finland där, det var ju, den skulle vi ha haft. Det är ingen snack.
Det var ju Jussi Saros som avgör i mål där, så. Över tid, va?
Ja, precis. Så hade vi Jussi Saros i mål för Finland som var ju fantastiskt bra. Så
pratar vi inte heller om. Nej, exakt. Men att du var kapten för två av de där lagen, det tycker jag ändå visar prov på ledaregenskaper. Och du har ju varit assisterande i Nashville nu 3 år idag. Vad tror du det är i din personlighet som attraherar coacher till att sätta ett A eller ett C på ditt bröst?
Just om man tittar landslaget så var det väl just, ja, jag tror att jag var väl hyfsad på liksom, och jag har väl aldrig riktigt varit någon jättetyp talare inför grupp och sådana saker, men jag har ju alltid haft det här drivet. Jag har alltid, ja, alltid hatat att förlora, alltid brunnit för det just där, och sen givetvis varit liksom gått i bräschen rent spelmässigt mer kanske än liksom det, ja, än att prata i omklädningsrummet. Och det är väl det som jag har försökt att ta med mig alltid liksom, och försöka leda med exempel, kontra kanske prata. Det har varit många som man har spelat med som har varit mer duktiga på att prata liksom, som ledare så, utan det, och det är väl någonting som man behöver utvecklas på, och, men det är väl just den alltså, ja, lead by example som man säger, som är min, som jag ser min största styrka i alla fall när det kommer till ledarskap.
Bästa spelaren du spelat med?
Svårt att svara på. Jag spelade ju med Erik Karlsson och Hedman och hela Sedinarna, hela gänget där i World Cup, vilket var oerhört stort. Men eftersom man spelar med dem så pass kort tid så blir det inte riktigt samma intryck, så att säga.
Nej. Men det måste vara mäktigt som 22-åring yngst i laget.
Det var det. Det var jäkligt coolt. Det var det. Jag spelade med Bäckström och Hörnqvist där i en kedja, och det var ju fan. Och just att se Sedinarna. Ja, jag skulle nog nämna Sedinarna. De är nog, ja, de tar nog platsen där, oavsett. Just, de var ju lite, de var inte riktigt i primen, men de var fortfarande inte helt ur den heller. Så att det var fantastiskt just att se det samspelet på träning, och liksom att de gjorde det där i 15-20 år också. Liksom. Alla visste vad de skulle göra, men det gick inte att stoppa.
Men det går att förklara, Filip, du som är en elitspelare i hockeyvärlden. Alltså, går det att förklara deras storhet? Du som ändå har varit på samma isar som dem.
Nej, alltså det är så svårt att säga. Liksom, att två tvillingar vinner poängligan back to back, alltså åren efter varann, det är ju helt otroligt. Det är ju liksom, och just att de, det är klart att de har, det hade varit väldigt intressant att se dem spela i separata lag, så att säga, men just i det här fallet, det är ju som att spela med sig själv. Mm. Liksom det du tänker att den andra killen ska göra, det gör han för att han tänker exakt likadant. Mm. Det är ju sånt här som det inte ens går, och det ska ju liksom, då ska man spela ihop i 20 år. Mm. Samma kedja 20 år för att det ska bli, men de har ju gjort det här i liksom, de har gjort det i 20 år innan de ens kom in i NHL.
Hur surt tycker hemma, du liksom, att, och, hur surt tycker att det var att deras hyllningsmatch var, det var matchen efter eran i Vancouver, va? Det var Chicago som var bortalag den matchen när deras tröjor hissades i taket.
Ja, det hade varit mäktigt. Det hade varit jäkligt mäktigt, såklart. Ja. Det hade det varit. Men det är ju, nej, det var en cool, jag satt och kikade lite på själva ceremonin, och det var ju fantastiskt bra gjort, och just hela den veckan var ju coolt att de gjorde det under en hel vecka så. Ja, det är ju spelare som, det är nog de två, tillsammans med Shea Weber skulle jag säga.
Ja.
För han fick jag spela med under hans prime, och det var att han inte vann en Norris Trophy är ju, det var för dåligt.
Vi kanske ska avslöja din drömfemma där med Henrik Lundqvist, Mattias Demander, Shea Weber, Sedinarna, du, och du slängde faktiskt in Peter Forsberg där också, trots att du hade valt Sedinarna redan.
Ja, men han tog min plats, jag fick inte vara med, så det
okay.
Jag värmer gärna bänken åt de där grabbarna, det kan jag säga.
Ja, men du har en fäbless för Övik-spelare, va? De som varit i Modo, hör man.
Nej, Modo har vi inte mycket för, men det måste respektera storheten i grabbarna. Så att det
ja, de har ju producerat några i alla fall.
Ja, något bra det lär de har gjort upp för det. Sen, på just tal om, klubben i sig, det.
Nej, det förstår jag att du inte gillar. Men på tal om Modo, det där klippet på dig från 2016, det var ju omtalat när du får glädjefnatt när de slår ut just Modo i det där berömda kvalet som har benämnts som Miracle on Ice 2. Kommer du ihåg hur du kände då?
Men det var ju helt, det var ju, jag tror ingen annan kände något annat.
Nej.
Det var ju bara att det var jag vart bevisat, alltså det var filmat det jag kände. Det var ju helt just, och som jag har sagt i någon intervju innan, det var ju likadant när det var 3-3.
Det var liksom,
det var ju för det var 3-1 och så 3-2, det så här, ja men det finns chans. De har ju liksom knappt haft ett skott på mål och det står 3-1 efter 2. Och så blir det 3-2 och så slänger man in tre backar i 6-5. Största coachmissen i historien. Ja,
den får Per Jonsson ta på sig.
Ja, det var ju kyligt. Det var det. Ja. Alltså, tre backar och tre forwards och så blir det mål. Det är back till back till back. Det har jag aldrig hört någonsin.
Men det är Alexander Ytterell som stänker hit dem, va?
Ja, precis. På anpassa var mer och kom inte ens ihåg.
Och studsa på tre backar också innan den går in i mål, tror jag. Ja. Så att...
ja, det var helt otroligt. Och så får ju Emil Pettersson friläge en minut efter, eller en sekund efter typ. Ja. Han spelade, eller var ju här borta i Nashville ett tag. Så ja. han var ju Modo där, tror jag.
Där kan man säga att han drog en stolpen för Leksands IF.
Ja, det var helt otroligt. Och sen hyfsat avslut i sadden sen då, så att det, Ja, det är mycket, det är tufft att vara läxing. Det är inte många som förstår det där, kan jag säga.
Bästa spelaren du mött?
Ja, man har ju mött alla de bästa nu. Det är ju ingen... Det var, ja, det var väl Lidström hann jag inte på. Det hade varit coolt. Och Foppa givetvis där, som det är min största idol. Men just som man har mött så är ju McDavid, Crosby. Ja, McDavid, Crosby, de är helt olika spelare, men de är riktigt bra. Ja. På, man kan ju tänka mig att Crosby var ungefär som McDavid när han väl kom in i ligan.
Det är vem skulle du helst vilja ha ditt lag idag?
Idag skulle jag vilja ha McDavid, för då har man ju. Det är både och, beror på match. Alltså, jag säger så här, McDavid har inte riktigt fått chansen nu. Vi hann att spela ett slutspel. Liksom, så att, men Crosby har ju, han har vunnit 3 gånger, tror jag det är. Ja, tre gånger. Så att det är i slutspel skulle jag välja Crosby 100% för tillfället. Men samtidigt har han ju 10 år mer erfarenhet också. Då, så.
Vad är det, 09, 16, 17 för Crosby, va?
Borde ja, det stämmer nog.
Men du, Filip, något som jag har tänkt på när jag har sett dig både live och på tv, nu får du säga om du håller med mig eller inte, men om några år när du ja, kanske har passerat 30-strecket och den där skridskoåkningen kanske inte är frenetisk som den är idag, tror du inte att du skulle kunna vara en framtida klasscenter? Alltså med de egenskaper du har, hur duktig du är på att transportera puck och ditt passningsspel som jag tycker är underskattat. Hur kraftfull du är också. Jag skulle kunna se mig där på centerpositionen. Vad tror du själv?
Ja, jag tror jag har varit center 3 gånger i min karriär.
Det är kanske en jättesvag spaning där. Jag har ingen aning, men...
center. Nej, alltså jag hör ju, det är ju, man blir generad, det är ju fina ord. Men det var en, ja, när var det? 3-5 i Ivan Linka turneringen fick jag vara center och teka. Det är nog min sista. Så jag var ju center på alla draftrapporter. Ja, precis. Jag var ju center på alla draftrapporter. Alla scouter måste ha sett exakt samma situation. Satte mig center i allting. Nej, men det...
Men det är väl det är bra för dig med tanke på eftertraktat centra där, så kanske du kom upp några ranker i draften också.
Ja, exakt. Det jag tappade fick jag tillbaka. Det jag tappade för att jag inte ville komma direkt fick jag tillbaka av center. Så, nej, men det är svårt att svara på. Jag har ju aldrig behövt... Ja, som sagt, jag har aldrig varit center. Det är klart, det blir mer defensivt ansvar. Mm. Sen, som jag sa innan med manspelet, så var det ju ganska mycket... Blev det ju mycket defensivt ansvar. Du hamnar som center för att centern tappar skäret i anfallszon eller vad som helst. Liksom. Så att, det är så pass... Det är, positionerna är, spelar mindre roll nu än vad det kanske gjorde för några år sedan. Men det... Jag vet faktiskt inte. Det är svårt att svara på. Det, ja. Jag har ju aldrig haft chansen riktigt heller, som jag sa. Det var ju, man var ju center när man spelade ju som liten grabb kanske någon gång, men... Farsan slängde ut den på kanten när han var coach, så att det, så fastnade man där. Det var bättre det, tror jag. Han visste att det fanns inte så mycket pålitlighet defensivt när man var en liten grabb.
Men du ska se, när vi spelar in ett jubileumsavsnitt om 10 år med dig, när du är tillbaka i Leksand, då kommer du vara center.
10 år, nu får du ge mig ett par år till här borta i alla fall.
Jag vill ha mer än 10 år igen, väl?
Ja.
Ja, men då är du 35.
36, eller vad är det? Jag kan inte lägga av då, eller? Det är för tidigt.
Nej, men jag tänker att du har 2 år.
Vad ska jag göra resten av? Jag har ju på precis 65 år kvar då, i livet i alla fall. Jag spelar så länge jag kan här borta.
Ja, okej, så kanske upp mot 40-strecket då?
Ja, det låter bättre. Mm. Om man får skadefri.
Precis. Ett val inom hockeyn du ångrar?
Det är inte svårt att svara på. Det är många situationer när man ångrar att man inte... gjorde någonting bättre liksom och sådär, men just ett val, jag har inte behövt gjort så många val, jag har ju aldrig bytt lag liksom, frivilligt i alla fall, så.
Du kanske passar på den till och med.
Ja, jag tror faktiskt att jag har varit
lyckligt lottad.
Ja, och som jag sa, det är klart man har gjort många, slagit många felpass och dribblat upp fel ställen, men det vet jag inte om det riktigt är för att ranka som val i hockeyn. Nej. Det, jag får nog dra en pass på den faktiskt. Mm.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, det var ju Peter Forsberg som jag har nämnt många gånger i det här samtalet. Som ja, man växte upp, det är klart att namnet drogs det extra mycket. Man fick väl en Forsberg-tröja, Tre Kronor, jag har en bild som mamma visade mig när jag är typ 2 år gammal. Och brorsan är precis född och han ligger på golvet och är målvakt typ. Och jag har Peter Forsberg i Tre Kronor-tröjan. Så att det var en, ja, det är han som är och fortfarande eller var det fortfarande är min största inspiration skulle jag säga.
Mm.
Utom, ja, förutom mina, ja, min pappa var ju coach ända sen, ja, sen 5-6-7 år, så att det,
ja.
Han har väl egentligen lärt mig allt jag kan sen, just på den biten så är Peter den man har sett upp till.
Mm. Men när vi ändå pratar familj, lillebrorsan Fredrik har ju två fantastiska säsonger bakom sig i Bickalskoga. Nu ska han ta chansen i SHL med HV71. Jag är väldigt spänd på att se vad han kan göra där och uträtta i HV-tröjan. Jag förstår att du har ju följt hans karriär på avstånd borta från Nordamerika. Hur tycker du att hans utveckling har varit? Och här vet jag ju också att du har ställt dig kritiskt till hur han hanterades och behandlades kanske lite styrmodligt i Leksand under de åren han var där. Hur ser du på egentligen hans karriär i stort?
Nej men, det är ju, det har varit jättebra. Som du sa, de två sista åren har han fått visa vilken typ av spelare han faktiskt är. Och då har ju resultaten kommit också. Det är liksom 20 kassar och så 30 kassar den här säsongen. Liksom det är ju riktigt, riktigt bra. Sen som du sa, det är just i Leksand så kom han ju upp i en tid när det var väldigt mycket osäkerhet. Just med, det var liksom, man gick upp, man åkte ur, man gick upp. Och sen liksom, man åker ur och så ska det satsas. Och så, ja, den säsongen som han hade möjligheten egentligen att spela ordinarie, hade en jättebra start på säsongen. Då gjorde han illa sig, drog ju knät där.
Mm.
Och var borta i, ja, ett år stort sett då. Kom tillbaka och då hade Leksand gått upp, det var ju efter Modo avancemanget där. Kom tillbaka, så Leksand gått upp och han hade ju liksom gått på is, ja, var det, 2 veckor innan premiären stort sett, och gjorde mål i premiären liksom i SHL efter att ha missat en hel säsong, och förväntningarna där vart ju liksom, ja, vad ska man säga, vart väl lite väl höga på ett sätt.
Mm.
Just vad han gjorde mål direkt, det är ju, vad ska man säga, liksom, sätta, och det, jag vet inte, han var väl 18 eller 19 år, det är tufft att sätta de förväntningarna att han ska leda laget i SHL efter att ha varit borta i 9-10 månader från.
Absolut.
Från spel efter att ha liksom gjort 2-3 matcher i SHL tidigare i karriären liksom. Så att det vart ju, sen efter det vart han utlånat till Oskarshamn, och där, ja, de satte han ju liksom i en tuff sits i tredje kedjan med liksom ingen powerplay i stil, liksom en sån spelare som Fredrik är, och ja, som vi båda är väl ganska lika i vissa saker, sen är väl lite olika andra saker, men han är ju en sån spelare som ska vara de två första kedjan. Han har ju ett fantastiskt skott, ja, det är ju liksom, skottet är ju hans överlägset största styrka, det är ju ett, ja, han är bättre one-timer än vad jag har. Det kan,
är det så?
Kan vi skriva under. Ja, 100%. Ja. 100%. Och ja, du ser, han gör ju mål. 20 av 30 mål han gör är ju kriamissiner liksom. Så att det är ju det. Får en sån spelare inte, det är ju som du skulle sätta Ovechkin i utan powerplay. Han, då gör han ju liksom. Det är ju inte, kanske inte rättvis jämförelse, men det blir ju, nej, samma spelartyper på ett sätt liksom. Så.
Men hur mycket handlade det om att han inte tog chansen eller fick chansen i Leksand?
Alltså det där är ju en intressant fråga, för det är många som inte får chansen enligt dem själva. Det, ja, så är det, det håller jag med om. Och sen, men just i det här fallet så var ju han, det var han och Wikman och Isak Skedung där, var ju två, de var ju en kedja 96 och 97. 97 tror jag de var födda. Så var ju en ung kedja liksom, spelade riktigt bra, och sen gick det väl tungt de matcher efter det, då bara, ja, då rasade ju förtroendet. Och det är ju lätt, det är lättare att göra så. Tyvärr så är det ju så i svensk hockey att de flesta tränarna litar mer på de som är 30 än de som är 20. Och då,
jo, i det här fallet så. Några importer från Tyskland. Marcel,
ja,
Miller,
det var
Daniel
ju på slutet av. Ja. Exakt. Så det var ju på slutet av säsongen där, och det, ja, det var ju inte optimalt.
Nej.
Om vi säger så. Men det är ju lätt med facit i hand att säga också, men ja, jag tror att det hade kunnat blivit, jag tror att de tre, alltså inte bara Fredrik som sagt. Jag säger inte det här är klart, man är lite partisk med att det är liksom min bror, men ser spelare som Wikman och Skedung som också kom upp i samma liksom möjligheter. De spelar bra och det är liksom någon match och sen bara bort. Så det blir en tuff situation. Speciellt när det är allsvenskan. 100% om det är SHL. Det är en tuffare liga. Det är tuffare liksom möjligheter för unga spelare. Då, där är det lite mer. Där har man lite mindre chanser också. Vilket man ändå får köpa med tanke på allt som för sig går. Liksom och så där. Så att, men just då. Ja, det var inte så. Han gick till Karlskoga. Och ja, vi såg ju vad som hände i kvalet liksom igen mot Mora. Det var ju ingenting. Sen en fantastisk säsong i BIK och en ännu bättre säsong i BIK. Nu är han tillbaka i SHL. Så att det blir spännande.
Mm.
Se hur det går.
En klubb du inte gillar?
Mora.
Det är väl det givna svaret.
Jag tänkte precis säga det, har du nog, det får du nog höra av fler. Ja. Med Leksands bakgrund.
Så är det ju. Om det var eufori 2016, hur mådde du 2017?
Ja, det var ju, det var tufft. Som tur var så såg jag inte matchen när det hände. Då hade vi match, så det var bra. Mm.
Alltså det är få spelare i NHL, Filip, som jag skulle säga blöder så mycket för sin svenska klubb fortfarande. Alltså trots att det är 7 år sedan.
Ska säga att det är många som är bortskämda.
Hur tänker du?
Du kollar på liksom, ja men typ Skellefteå. Det är så här, ja, de vinner 3 SM-guld på 5 år eller vad det är. Och sen nu så, ja, de ligger i toppen. Det är inget tufft att vara fans för Skellefteå liksom.
Ja, men samtidigt så finns det spelare som Oliver Ekman Larsson som har Tingsryd i sitt hjärta som aldrig kommer att få se dem gå högre upp än en hockeyallsvenskan.
Nej, så är det ju. Men det är lite, alltså, de åker ju aldrig ur stort sett heller. Alltså det är så här, de har ju samma sits kan man säga som Skellefteå, fast i allsvenskan. Mm. Det är ju neutralt. Och liksom det, alltså, Modo, den... det såg för Modo, där rökte ju liksom. Så där vart det ju lite Peter Forsberg kastar programmet och grejer. Det är så där, det är känslor, det är så det ska vara.
Ja, men är det inte det man vill åt, den här berg- och dalbanan i känslor? Det är väl själva essensen
jag
i sporten,
eller? Du... Ja, om man slåss för slutspel och SM-guld. Men inte för kvalet. Det går inte att förklara. Det är liksom... Det finns ju ingen bättre, som jag sa. Det är, nu har jag inte vunnit SM-guld själv, så jag kan inte riktigt uttala mig. Men jag tror inte att det... Jag tror att det är en större glädje att gå upp än vad det är att vinna guld.
Absolut. Det skulle jag säga att alla spelare jag pratar med, alltså nu har jag pratat både med de som har vunnit SM-guld och de som har tagit sig upp en serie, och alla säger att det är ju eufori och glädje när man tar sig upp. När man vinner är det nästan en lättnad och tomhet över att säsongen är slut. Så att det är ju vitt skilda spektrum av känslor.
Ja, och det är ju... Ja, det är... Det är... Det är vissa som har gjort det där i laget, som Jon till exempel, som har varit där sen jag var där. Det är helt otroligt.
Ja, hur klarar han det?
Ja, nu är bara, som sagt, nu ligger han ju uppen i alla fall. Nu är det ju, länge de håller sig kvar, då har han ju plus ett, så det är bra.
Ja. Den förolämpningen hör du oftast ute på isen?
Jag vet faktiskt, jag håller mig inte, det är inte så att jag är världens bästa trash talker kan jag säga, så att jag får inte så mycket trash talk heller.
Ja, du känns som en lugn typ.
Ja, det brinner ju till, men det är inte så mycket på... Jag har inte så mycket att säga. Det är inte så att man är så jävla smart när man är förbannad heller. Så.
Men hur ofta får du höra Chicken Swede? Har det dött ut eller finns det fortfarande?
Nej, det har jag aldrig hört sedan jag kom in i ligan faktiskt.
Har du inte det?
Nej.
Okej. För jag hade, Niklas Lidström med mig förra veckan, och jag har haft andra NHL-spelare som Andreas Johansson och de som spelade på 90- och 00-talet. Och de sa ju det, att de fick höra Chicken Swede av nordamerikanerna konstant.
Ja, men det var ju de, så det är lite de spelarna man har att tacka för också. Givetvis Börje Salming var väl den ultimata pionären för svensk hockey då, med tanke på hur han spelade också liksom. Men sen, ja, det är ju tufft och de kan inte riktigt, det biter ju inte liksom. När man väl kom in, svenskarna kom in i ligan, så fanns det ju liksom inget rykte. Men kollar man på spelarna som bara har spelat de sista 20 åren, så det är ju liksom, det är säkert 2-3 gubbar i de topp 10 bästa spelarna någonsin som är svenskar liksom. Så att det är ju, ja, det är andra länder som får ta den stämpeln snart, tror jag.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, hjärnskakningar är ju ett problem. Så det, framförallt i Sverige har det ju blivit ett oerhört stort problem här på sista tiden.
Mm. Ja, procentuellt sen, så sker det ju fler hjärnskakningar i svensk hockey än i NHL. Vad skulle du vilja förklara med det? Vad är det för anledningar bakom det, tror du?
Alltså det finns, i mitt tycke så är ju puckföraren skyldig i, jag ska säga, 50% av alla de här riktigt fula tacklingarna, så är ju puckföraren kunnat gjort något mycket bättre.
Alltså att, inte att den spelar nonchalant egentligen då, eller naiv?
Ja, att det är så här, ja, precis, att man liksom, det var någon situation som jag såg för något år sedan, det är en back som kommer runt bakom mål och han har inte ens tanken på att titta upp. Det är liksom att han liksom, han är själv på plan.
Mm.
Och sen kommer ju liksom en väldigt, ja, alltså det är en tackling i väldigt hög fart som träffar olyckligt och han får hjärnskakning. Men tar den här killen huvud upp 10 sekunder innan, då ser han att det är någon på gång. Och då kan han liksom bara stanna bakom mål. Som, det är det som är stora skillnaden, tror jag, just här borta. Att alla spelare har huvudet uppe mer. De smällarna som blir hjärnskakningar här borta är oftast inte de här monstertacklingarna, utan det är ju små smällar som bara, att det kommer upp en axel precis i sista sekund som precis träffar käken till exempel, att man huvudet in i plexit till exempel. Ja, i Sverige då är det ju liksom rena smällar när huvudet är den enda träffpunkten.
Mm. Alltså rena kollisioner
i många fall. Jo, men alltså det är så här, liksom, en kille, visst han satsar allt han kan för att tackla, vilket spelarna som tacklar måste ha, bli bättre på att tackla så att säga. Och samtidigt så på, alltså, tacklingsmottagaren måste ju också vara med. Det är ju liksom, man kan inte våka runt och tro att man bara är själv ute där. Och liksom upp med huvudet, se vart du har killar. Det är, jag skulle säga att jag får väl ett par, tre tacklingar per år som är riktigt, som man liksom inte är med på så att säga.
Mm.
Men det är också för att jag har ju spel. Sen dag ett så har man lärt sig, upp med huvudet, liksom, se vart du har alla runt dig. Och det ser man ju på alla spelare. Det är liksom, jag skulle säga att Sidney Crosby har ju fått många hjärnskakningar. Men alla, det är ju ingen som har varit en sån här riktig, som om jag får beskriva det här fallet, en svensk, alltså en monstertackling.
Nej.
Som är liksom, för de grejer han har fått hjärnskakning, det har mer varit att hans typ kropp har varit ur position och att han har fått en smäll som han, så, ja, som han inte har varit med på liksom.
Ja.
Och sen i de flesta fall så kan det ju liksom, ja, i ett sånt fall så är det ju mer oflyt än vad det är fult så att säga.
Mm.
Och sen var det, jag vet inte om det var i din podd eller vart det var Grossman som var ute och uttalade sig.
Mm. Ja, det var ju Grossman som var i Hockeypuls podd här för en månad sedan typ.
Och det var ju väldigt intressant, för det är ju någonting som, det är ju en tuff fråga så att säga. För att, och slåss, alltså slagsmål i hockey är ju inte riktigt, det är inte den väg att gå. Men samtidigt så vet man om vad man, vad som väntar om du gör något fult här borta.
Ja.
För gör du, är du liksom, gör du en idiottackling eller gör något fult på någon, då vet du att då får du förmodligen stå upp för dig själv.
Mm.
Och så liksom så här, revansch, det kanske man, det är liksom inte rätt metod, men samtidigt så vet du också om, i Sverige då är det så här, ja, de killarna får sitta fem matcher och får betala lite böter, sen är de tillbaka igen och nästa gång det här lagen möter, det är ingen som gör någonting på den här killen. Och jag säger inte att man ska börja liksom införa hämndaktioner i Sverige, men man måste hålla sig lite liksom, måste, ja, vad ska man säga, det, jag gillade det han sa.
Ja.
Just då han var ju en av de spelarna som stod upp för såna här saker när han väl spelade också, så han kan ju, kan ju tåla, så att säga.
Mm.
Han vet ju vad han pratar om, så att säga. Det är ju inte liksom, i mitt fall är jag väl inte riktigt samma typ av spelare, men man har ju sett mycket grejer. Alltså, du ser ju många spelare som, och många spelare står upp för det också. Liksom. Mm. De är, ja men fan, vi har ju som typ Austin Watson i vårt lag till exempel. Han är en av våra tuffare spelare. Han gör ju någon dum tackling här och där. Men då vet han också om, ja men okej, det här förtjänar jag nästan. Förstår du vad jag menar?
Yep,
så att, då är han liksom redo. Och då vet han om det, att också därför så tror jag att det minimeras lite grann, för spelare vet om att, och många spelare är ju, det finns ju många spelare som inte är tuffa utan de bara är mer fega så att säga, och de gör den här tacklingen för att de vet att det finns inga konsekvenser, och då är det så här, ja, vem som helst kan väl åka runt och tackla folk i ryggen till exempel, sådana där saker. Men det är ju inte att vara en tuff spelare.
Men förespråkar du enforcers även i svensk ishockey för att kanske stävja den här problematiken som du resonerar kring?
Enforcers, enforcer tror jag inte finns här borta längre heller.
Okay.
Om du går tillbaks 15 år med Lidström, jag kan tänka mig, de hade ju liksom, han hade ju garanterat en back som bara var inne, som var med mest för att kunna ta hand om någon som körde på han. Men det där finns ju, om du tittar på de spelarna som är så kallade fighters, de som leder ligan i fights nu, de gör ju 10-15 mål per säsong.
Precis.
Och det gör ju liksom, det gjorde de ju aldrig, då hade de ju typ 3-4 minuters istid på match och då hade de ändå 5 minuter i utvisningsbås.
De där 3-4 minuter, det var väl de minuter de spenderade på att jaga någon i motståndarlaget.
Jo, precis. Egentligen. Och det är så här, det är ju, allt har ju förändrats, för du vet ju själv, om du kollar på lagen som vinner Stanley Cup nu för tiden, de har ju, det är 4-5. Det går liksom inte att offra en femma så att säga på att ha en icke-spelkunnig fighter. För det är så pass, alltså det har ju ändrats och det är enormt mycket.
Men tankeexperiment här då, liksom, i svensk ishockey, 4 kedjor, 3 backpar och en 7:e back här då. Skulle du vilja se att lag kanske bygger utifrån en parameter som vi kan kalla tuffhet? Att om man ställer 2 spelare mot varandra som är någorlunda likvärdiga, men en av de spelarna har kanske den här tuffa egenskapen som du attraheras lite av, att svenska sportchefer i så fall kanske ska premiera de spelarna för att kanske skapa en annan typ av kultur i svensk ishockey?
Jag tror inte att, alltså, ja, till viss del, men sen, som sagt, då är ju problemet som Grossman också är inne på, man vill ju inte att spelare ska bli skadade från hjärnskak eller från slagsmålen istället. Nej. Så att liksom fria slagsmål, det är inte dit tror jag inte, det är en alldeles för drastisk ändring så att säga. Utan det man skulle kunna göra, det är ju liksom, istället för att, jag vet inte, om det är två matchers avstängning för fight nu.
Det är en bra fråga. Jag vet inte, det är väl automatiskt matchstraff. Jag tror inte att det blir matchpenalty att det följer med till matchen efter.
För som jag har förstått det, då är det ju i alla fall, då är det ju avstängd. Och då är det så här, ska du, ingen gör ju det i så fall. Det är liksom inte så här, då blir det ju att den här killen, ja, man kommer inte offra sig själv på två matcher liksom. Får inte få spela på två matcher med liksom böter och såna grejer. Men som du sa, om det är så att det är ett matchstraff, okej, det kan man ändå ta för att liksom i det här fallet stå upp för sitt lag lite grann och visa att det här är liksom, det här är inte okej.
Men när du säger stå upp för sitt lag, menar du då att man ska släppa handskarna? Ska man trycka till någon lite hårdare? Kan du exemplifiera?
Det måste ju nu är det ju liksom, nu är vi ute på det som jag säger, man vill ju inte att vi säger, jag slogs en gång den här säsongen och det var liksom inget, utan det är, ja, jag vet inte, det är ingen spelare här borta. De som slåss, de slåss inte för att skada varandra. De slåss för, som jag säger, det är en skum förklaring, men det är ju för sitt lag, som Grossman var inne på. Det är ju mer liksom för att hålla nere de här idiotgrejerna. För om vi kan få bort, nu jag läser ju liksom tidningarna hemma, det är ju 3-4 hjärnskakningar per omgång, känns det som.
Ja, inte riktigt så illa, men jag förstår vad du menar.
Ja, men per vecka i alla fall. Vi säger att det är 3-4 i, ja, så att det är 2 hjärnskakningar i veckan, ja, stort sett.
Förra säsongen så blev det faktiskt bättre. Det var inte samma typ av problematik. Men säsongen innan det, 18-19, kan du absolut ha rätt i att det var så mycket.
Ja, och det är liksom, och sen så undrar man varför. Och som jag säger, det första alternativet tror jag är att lära ut tackla, alltså den som tar emot tacklingen. Man kan inte bara fridlysa sig själv ut det där liksom. Och det tror jag är den största nyckeln. Sen, som jag sa, och även som Grossman var inne på, jag tror inte att det kommer hända. Det tror jag inte det kommer göra. Men det är något att fundera på, just med det här med respekten för varandra. För om man inte har respekt för sina motståndare i det här fallet, det är klart, alltså, dumma tacklingar händer. Det är klart att en annan har gjort någon dum tackling någon gång som man får betala för. Men då vet man, just respekten för motståndarna måste finnas kvar. Och det har ju många tacklingar som inte finns någon respekt alls för motståndarna.
Nej, men spännande resonemang måste jag säga, Filip. Du belyser flera element i den här diskussionen, och det är ju rätt snårigt också.
Jo, det är ju
för
så.
Det finns man vill inte rätt se folk, svar. Det är inte binärt, liksom. Det är inte svart eller vitt, utan det är ganska många nyanser i det här.
Ja, jo, man vill inte se folk ligga utslagna, för det händer ju liksom, vad ska man säga, en av 20 fighter att någon blir, alltså, utslagen. Det var någon gång det hände i AL där, när någon kille fick in en rätt på näsan och han liksom var knockad, så att säga. Ja, det är klart att det inte är det vi är ute efter heller. Utan det är ju därför det är en jäkla tuff fråga.
Ett lag du gärna vill spela för?
Ja, jag har ju mina lag, skulle jag säga. Jag kör ju blågul bara. Blågul och vit. Nashville och Sverige och Leksand. Jag tror det räcker det.
Skulle du någon gång kunna representera en annan svensk klubb?
Nej. Okay. Absolut inte.
Så du skulle inte kunna göra som Patrik Berglund gjorde nu när han flyttade hem från NHL och valde Djurgården i SHL före sin klubb Vik i Allsvenskan?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Där är du om 10 år.
Ja, då är nog kvar här, tror jag. Ja. Hoppningsvis. Som jag sa, om man får möjligheten att förtjäna att vara kvar här, då är jag nog kvar här.
Men så när kontraktet går ut 2022, då vill du gärna skriva kanske ett 7 eller 8 års långt avtal, om du får önska.
Ja, absolut.
När ser du dig i Leksandströjan då igen? För du kommer väl spela i LF?
Det är svårt att svara på. Ja, jag vet faktiskt inte. Om du tittar på spelare som lagt ner, det är ju, ja, man vill inte åka hem på någon liksom uppvisningsturné heller, så då ska det ju vara för att man är där för att vinna liksom. Och ja, jag vet faktiskt inte, det är svårt att svara på just nu, så man vill ju lämna allt man har här borta på isen och ge så varje chans man kan, i alla fall innan man ens funderar på de banorna.
Så du kan inte komma med ett löfte här till Leksands fansen att ja, men ni ser mig i dressen när jag har gjort mitt här borta och kanske fyllt 37-38 har den där Stanley Cup-ringen?
Nej, det kan jag inte göra. Men 125-årsjubileum, då kommer jag och lirar.
Okay.
Uppvisningsmatchen 24 år, då kommer jag och lirar. Det kan jag garantera.
Ja, det låter gött det.
Så får vi se om det blir tidigare än det.
Filip, stort tack för att du gästade Hockeypuls podcast. Jag tycker att det har varit ett väldigt intressant samtal som ja, vi har väl varit lite här och där i våra resonemang och var vi har landat någonstans. Det har varit högt och lågt och allt möjligt, känner jag. Vad känner du?
Ja, det kan jag hålla med om. Det är väl det som är härligt med världen, att alla åsikter är, att alla åsikter, åsikter är inte likadana och alla har rätt till sin egen. Så att det har varit bra.
Mm. Och du är faktiskt den sista gästen i Hockeypuls podd här innan semestern. Det kommer ett specialkoncept under juli och augusti månad som jag kommer att berätta lite mer om längre fram för er lyssnare. Men Filip Forsbergs avsnitt är alltså det sista heltäckande gästavsnittet som jag har kört nu. Det har ju pågått i ungefär ett år. Vi startade juni 2019 och nu juni 2020. Så efter det 65:e avsnittet så tar vi en liten paus ifrån vanliga gästavsnitt. Men Filip, det är ju så som jag sa tidigare att du ska få avsluta din episod med en låt. Och då undrar jag ju vad du kommer välja. Vi har ju redan hintat om att vilken artist det är, men vilken låt väljer du från henne?
Ja, det är, vi kör så. Det är bäst att hålla sig på hemmaplan.
Ja, nej, men det är klart
vi ska ja, precis. Nej, men det är klart vi ska ge henne chansen att vara med i podden också. Det tycker jag.
Så
det blir Sending Love from Yesterday med Aaron Alvey.
Mm, Sending Love from Yesterday. Det är en fin låttitel.
Ja, så nu är det bara in och köpa den på iTunes och grejer så att vi får upp lite. Absolut. Så får upp lite push för den. Se om det är Hockeypuls som gör att den kickar in den lilla sista. Så vi hoppas på det.
Vi får hoppas på det, exakt. Filip, grymt kul att du var med. Stort tack.
Ja, nej, men tack själv. Tack för att du fick vara med. Det var intressant. Det var jäkligt, jäkligt kul faktiskt.
Mm. Och tack till alla er som har lyssnat på Hockeypuls podcast. Jag återkommer som sagt om det där nya konceptet och upplägget som jag presenterade här. Har ni några frågor, tankar, gästfunderingar, då är det bara att ni hör av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu, tack och hej och trevlig sommar på er. Another night wishing you were home, 'cause tomorrow morning I'll wake up alone, dreading Sunday, 'cause that's the day I miss you most. Who knew this bed could feel so cold when all I got is this damn phone to hold, and I need you more than you could ever. But I'm staying strong, like I swore I would. I know you can't stay long, but tonight if you could. Tonight, wide awake, sending love from yesterday.
tonight it seems like the ocean between us ain't the only thing in our way. Than you could ever know.